Välkommen till Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten. Du ska strax få lyssna på Daniel Johanssons genomgång av kommande helgdags evangelietext. Men innan dess vill jag kort pålysa om fördjupningen i fastetid med passionspredikan och fördjupning på FFG måndagkvällar och även med livesändning på vår YouTube-kanal. Gå in på vår hemsida www.ffg.se/fastetiden för mer information. Jag vill också nämna om vår nya bok, nyutgåvan av Bengt Hägglunds bok Kunskapsteori och metafysik med en ny inledning av Torbjörn Johansson. Mer information på vår hemsida, liksom den information om teologisk utbildning som du kan ta del av om du är intresserad av studier hösten 2023. Gå in på ffg.se/utbildning för information om våra teologiska utbildningar och om ansökan. Men nu Daniel Johansson.
Evangeliet för palmsöndagen kommer igår från Matteus 21:1-11 eftersom vi följer Matteus-serien. Det innebär att evangeliet sammanfaller med evangeliet för första söndagen i advent bortsett från tillägget av de två sista verserna 10-11. I den här podden kommer jag dock att göra en mer detaljerad genomgång av grekiskan och jag läser också texten i ljuset av det som händer de följande dagarna i Jerusalem. Vi går till vers 1 och den första satsen där, kai elthen eis befage eis to oros ton elaion. Det betyder och de kom till Betfage, till Olivberget. Matteus poäng är nog inte i första hand att identifiera vilket Betfage det är frågan om utan att notera att de nu också kommit till Olivberget. Ett berg som i resten av berättelsen kommer att spela en viktig roll. Matteus har dessutom en förkärlek till berg och många av de viktiga händelserna utspelas ju just på berg. I pdf:en på vår hemsida listar jag bland annat bergen i Matteus evangeliet. Vers 2. Lysantes agagete betyder ordagrant efter att ha löst för. Men när imperativet föregås av particip, då har ofta participet imperativisk funktion och man bör nog översätta lös och för. I vers 3 är reite. Det är futurum ni ska säga, men här är nog också innebörden imperativisk och man kan översätta sig. Satsen hokyrios auton, sheian echei, i den kan auton antingen tas som en bestämning till hokyrios eller som objekt till sheian echei. I det förra fallet betyder satsen deras herre har behov av dem. I det senare, Herren har behov av dem. Här är nu tre olika referenser möjliga. Åsnans ägare, som i så fall skulle vara tillsammans med Jesus. Gud eller Jesus. En möjlig anspelning föreligger här för övrigt i Jesaja 1:3. Verbet geggonen i vers 4 är perfekt av bli ske. Det är lite märkligt eftersom perfekt normalt har förblivande betydelse och man hade nog här förväntat sig en aorist. En del tänker därför att perfekten har aoristbetydelse. Andra menar att Matteus avsikt är ungefär den här. Detta har hänt och dess verkan märks fortfarande. To profeto legontos. Här har vi ju ett substantiv i genitiv och ett particip i genitiv och då kan man förledas att tro att det är fråga om en genitivus absolutus. Men det är det inte. Att båda orden står i genitiv beror på att de båda styrs av prepositionen dia. Genom profeten som sa. Profet står för övrigt i singularis men i strikt mening är det nog frågan om två profeter. Inledningen i profetian här, säg till dotter Sion, som ju är lika med Jerusalems invånare, den kommer från Jesaja 62:11 och fortsättningen är ifrån Zakaria 9. Det i gamla testamentet så vanliga uttrycket Sions dotter nämns för övrigt bara här och i Johannes 12:15 i hela Nya testamentet. Det här citatet är för övrigt det nionde och näst sista av Matteus gammaltestamentliga citat. Vers 5 och satsen epi onnon kai epi polon hyon hypotsygio. I den används inte mindre än 3 olika ord för åsna. Onnos, åsna. Polos, ung åsna eller möjligen ibland en häst. Och hypotsygion, åsna eller mer ordagrant ett djur som bär en last. Och här skulle fler djur än åsnor kunna avses. Till vers 7 kan man notera att några handskrifter löser problemet med att Jesus eventuellt skulle satt sig på båda djuren, epanoauton, där auton står i pluralis. De löser det genom att ersätta auton med singularis auto. Det första av dessa auton, dem, måste ju syfta på de båda djuren. Det andra auton däremot kan syfta antingen på djuren eller kanske troligare på mantlarna i pluralis. Som precis lagts på djuren. Den sista satsen betyder ordagrant och han satte sig på dem, vilket inte framgår av de svenska översättningarna. Inledningen på vers 8, hodde pleistos ochlos, betyder antingen den mycket stora skaran eller den större delen av skaran. Verbet ekratson i vers 9 står imperfekt och indikerar ett pågående ropande. I satsen evlogemenos hr chomenos en onomati kyrio kan en onomati kyrio gå både med hr chomenos som det gör i de flesta översättningar eller evlegomenos. Antingen översätter man då välsignad är han som kommer i Herrens namn. Eller välsignad i Herrens namn är han som kommer. Den senare förståelsen har faktiskt stöd i psalm 118:26 där orden står i en parallellism till vi välsignar er från Herrens hus. Frågan är dock om det inte skett en förändring av förståelsen på samma sätt som med Hosianna-ropet som ursprungligen var ett rop på hjälp men som av allt att döma vid Jesu tid fått funktionen av ett allmänt jubelrop. Så som det har i den kristna kyrkan idag. Vers 10. Eis elthontos auto är en genitivus absolutus. Och sedan han gått in i Jerusalem. Verbet eseiste, skaka, är nog starkare än vad som framkommer i de svenska översättningarna. Det är samma verb som används om jordbävningen i 27:51 och om vakternas fruktan för ängen i 28:4. Vi borde översätta staden skakades. Verbet elegon, imperfekt av säga, indikerar ett pågående. De höll på, fortsatte att säga. Det finns flera sätt att strukturera det här avsnittet. Man kan till exempel dela in det i 2 stycken avsnitt där vers 1-7 beskriver förberedelsen. Vers 8-11, folkskaran och stadens reaktion. En lite mer detaljerad struktur skulle vara den här. Vers 1-3, Jesus instruerar lärjungarna. Vers 4-5, citat från Gamla testamentet. Vers 6-7, lärjungarna utför Jesu befallning. Vers 8-9, hyllningen av Jesus. Och 10-11, reaktionen i Jerusalem. Titeln Herren återkommer för övrigt 2 gånger och binder samman avsnittet. Herren behöver åsnan, det är i Herrens namn Jesus hälsas. När jag har gått igenom den här texten för första advent har jag pekat på det nära sambandet texten har med berättelsen om de 2 blinda i Jeriko och hur en lång rad tidigare teman i Matteus summeras upp här. Men texten innehåller också begrepp och teman som spelar en viktig roll i de följande kapitlen, det som handlar om Jesu lidandes historia. Här finns nu en utförlig sammanställning i pdf-en till den här söndagen över de här temata. Vi lägger just nu märke till parallellen mellan förberedelsen av entrén i Jerusalem och påskalammet som det berättas om i 26:17-18. I båda fallen tycks dessutom Jesus ha förberett det hela. Hokyrios auton skejan eschej, det lär ord lärjungarna ska säga när de tar djuren, är nog att uppfattas som ett lösenord. Och på samma sätt är det nog med orden i 26:18. Mästaren säger, min stund är nära. Hos dig vill jag äta påskalammet med mina lärjungar. Vi noterar också att i och med intåget påbörjas en serie citat eller anspelningar på Zekaria 9-14. Det inkluderar, förutom inridandet på åsnan, en anspelning på Zekaria 14:21 vid tempelrensningen. Betalningen till Judas i 26:15 och 27:9-10. En anspelning på Zekaria 9:11 vid nattvardens instiftande. Vi har också citatet när herden blir slagen. Och möjligen också en anspelning på Zekaria 14:4-5 när det berättas om hur klipporna skakar och de döda uppstår i samband med Jesu död i 27:51-52. Vidare Davidsons temat som påbörjas vid botandet av de två blinda. Det når sitt klimax i 22:44 när Jesus uttolkar Psaltaren 110. Av de här temata kan vi också till sist notera det konungsliga. Jesus hälsas ju som kung när han anländer till Jerusalem. Det är visserligen den nyfödde judakungen som omnämns i Matteus 2. Men kungatemat det blir frekvent först i kapitel 27. Det är först när han lider som han, oftast ironiskt, hyllas som kung. Till sist gör vi några kortare nedslag i texten. Matteus lyfter fram Olivberget. Berget omnämns vid namn bara vid två tillfällen i Gamla testamentet. Det viktigaste av dessa är Zekaria 14:4-5, där Herren själv ska stå med sina fötter på Olivberget och därefter dra in i Jerusalem. Anledningen till Matteus betoning av att Jesus från Olivberget drar in i Jerusalem kan mycket väl vara att han ser Jesu intåg i staden som en proleptisk parousia, en slags generalrepetition inför hans återkomst i härlighet. Notera att Jesus i 23:39 talar om en andra gång när folket ska säga välsignade han som kommer i Herrens namn. De kommer inte få se honom igen förrän de säger så. Det andra stället som nämner Olivberget vid namn i Gamla testamentet är Andra Samuelsboken 15:30 och det är i samband med Davids flykt från Jerusalem då han gråtande går upp för berget. Strax efteråt erbjuds också David två åsnor, Andra Samuelsboken 16:1-2, att rida på. När nu Jesus rider in i Jerusalem på en åsna behöver det i sig inte innebära att han kommer som en annorlunda kung. För både i Gamla testamentet och i Andra templets litteratur ansågs en åsna värdig för en kung. Det som vänder upp och ner på det hela är Zekaria-citatet. Och en möjlig anspelning på just kung Davids flykt från Jerusalem. Som David flydde under tårar för folket som vänt honom ryggen, närmar sig nu Jesus under inre tårar i vetskapen om att folket kommer att förkasta honom. Jag tror att detta är ena anledningen till att Matteus nämner två åsnor. Den andra är historisk. Det var helt enkelt så att Jesus använde två åsnor. Det är bara det att de andra evangelisterna bara nämnt den han red på. Jesus red på en ung åsna som aldrig någon ridit förut. Det är då helt naturligt att ungåsnans mor slår följe och går bredvid på jungfrufärden så att säga. En möjlig anspelning på första Mosebok 49:11 föreligger också. Till sist noterar vi folkets reaktion. Hela staden Jerusalem kommer i gungning på ett liknande sätt som i samband med magernas ankomst i kapitel 2, vers 3. Men hyllningarna till trots, folket har fortfarande inte kommit längre i sin förståelse av Jesus. De hade ännu inte på rätt sätt sagt välsignade han som kommer i Herrens namn, jämför med 23:39. Och hela staden håller på att fråga, vem är denne? Men trots att Jesus nu offentligt visar sig som Messias, om än inte i ord utan i handling, så säger de fortfarande, imperfekten betonar att de håller på att säga det, att Jesus bara är en profet. Det var ju det folket trodde om Jesus när Jesus frågade ut lärjungarna i kapitel 16 om vem folket sa att han var. Lärjungarna hade då med Petrus i spetsen bekänt honom som Messias, och han började att förklara för dem vad det nu skulle innebära. Det är med den innebörden och vetskapen om den som Jesus nu gör entré i Jerusalem.